Håburg, nordväst 4. Östergångsholm, väst 4. Fårösund, sydväst 2. Och Gotska Sandön, väst 3. Landsort, sydväst 4. Skarpö, sydväst 2. Svenska Högarna, sydväst 4. Och Söderarm, sydväst 5. Finska Utö, sydväst 4. Och där var det dålig sikt. Nyhamn, sydväst 6. Märket, sydväst 7. Och Örskär, syd 7. Eggegrund, sydväst 6. Kuggören, syd 3. Brämön, sydväst 4. Och Lunge, väst 4. Skogsudde, nordväst 1. Järnesklubb, syd 1. Och Holmen, syd 3. Bureklubb, väst 5. Peter Rönnskär, sydväst 3. Och Rödkallen, syd 3. Kimmefyr har jag tyvärr ingen uppgift på. Och till slut Storön, sydost 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången.
God morgon från Ekot. I Thailand stiger dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen som bland annat drabbade huvudstaden Bangkok i fredags. 17 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Över 30 personer skadades och drygt 80 saknas fortfarande efter att bland annat ett 30-våningshus rasade ihop. Här i Sverige har över hälften av kommunerna de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack, visar Ekots enkät. En av dem är Malmö där Anneli Schwarz är gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.
Det är all personal, alla lärare som genomgår en sån utbildning.
Efter massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari så ser Sveriges skolor över sin säkerhet.
Det är ju en fruktansvärd händelse. Man förstod vad de skulle behöva gå igenom.
220 av landets 290 kommuner har svarat på Ekots enkät till grundgymnasie- och vuxenutbildningen. Och den visar att många kommuner, liksom Malmö, sedan tidigare försökt förbereda sig för det värsta. 176 kommuner uppger att de under de senaste 3 åren utbildat eller övat inom pågående dödligt våld, PDV eller motsvarande. Men framförallt skolpersonalen i varierande omfattning.
Det är obehagligt, det är fruktansvärt obehagligt.
Jenny Ortega, lärare på Sundsbroskolan i Malmö, genomgick en PDV-utbildning med kollegan Damon Rajabi bara några veckor efter massskjutningen i Örebro. Fingerade gärningsmän drog i handtagen och bankade på skolans dörrar när de övade inrymning.
Shit, när man satt i klassrummet och man hade barrikerat sig och kände att okej, men jag vet om att om några minuter är det här över, men att vet om att de som gick igenom det i Örebro hade ingen aning. Man kan inte föreställa sig det.
Så jag tycker det är jättebra att man genomgår de här utbildningarna. Jag tror det hjälper jättemycket.
Reporter Dimitri Lennartsson. I Charkiv i Ukraina har 2 människor dödats och minst 25 skadats i en rysk drönarattack, uppger lokala tjänstemän och den ukrainska militären till Reuters. Drönarna träffade ett militärsjukhus, ett shoppingcenter, flerfamiljshus och andra mål i Charkiv enligt källorna. Flera av dem som skadats uppges ha varit soldater som var under behandling vid militärsjukhuset. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt en del byar av regn eller blöt snö. Allmänt mellan 2 och 8 grader i fjällen och längst i norr 0 till 5 minusgrader. Ekot Carina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Ja, vi fortsätter denna söndagsmorgon den 30 mars här i kanalen. Vi ska alldeles strax lyssna till ett avsnitt av Verkligheten. Jag som är med här i presentationsstudion igen efter ett litet avbrott, jag heter Agneta Redell. Och verkligheten handlar den här gången om Gunnar. Han berättar sin historia om när han var nykär och ville visa tjejen vad han gick för i vildmarken. Men det inte riktigt gick som han hade tänkt sig. Vi har programmet fyra minuter över sex. Och så därefter.
Putin anklagas för att förhala samtalen om vapenvila. Varför skulle Ryssland göra det?
Putin tror att Ryssland håller på att vinna det här kriget. För honom är de här förhandlingarna teater.
Man har ingenting att vinna på att det går snabbt.
Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström, i appen Sveriges Radio Play.
Heller nu på söndagmorgonen här i P1 klockan 6:30. Men först nu alltså dags för verkligheten.
Tanken var väl att paddla kajak helt enkelt. Och jag skulle väl få visa kanske lite mer då. Vem man är och så vidare. Det kanske blev lite för mycket tror jag. Man var liksom kär och glad och allting sånt där. Och allt kändes väldigt rätt.
Gunnar har träffat en tjej. På första dejten vill han visa vad han går för och vem han är. Men det blir inte som han har planerat. Han får aldrig visa den sportiga vildmarkskillen som brassar kokkaffe på elden. Istället får tjejen se honom dö.
Blå uppsvälld, man blir ju det när man ligger i vattnet. Och sen har man ju inga muskler, man kämpar ju inte emot med muskler. Så man blir ju väldigt tung. En kropp som är liksom död är ju tung. Och alldeles sladdrig och såna här saker då.
Du lyssnar på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Det här är berättelsen om Gunnar som drunknade på första dejten.
Ja, jag är en 30-årig kille då som jobbar som guide på ishotellet i Jukkasjärvi.
Gunnar trivs med sitt jobb. Han jobbar på hotellet som varje år byggs av block från isen i Torne älv. Han träffar människor från hela världen, tar med dem på turer för att visa hur vildmarksliv går till.
Jag hade väldigt långt hår när jag jobbade där uppe. Man hann inte med så där väldigt mycket annat under tiden, utan när man jobbade, då jobbar man. Och jag hade ju hand om gäster från hela världen, så att jag hade liksom ner till öronen i alla fall långt hår då. Ganska blont hår ändå, liksom. Brunblont hår. Och en glad kille liksom.
Han är anställd som vildmarksguide. Men han har ingen utbildning i det.
Jag fick ett tips av en god vän då, som också jobbar som guide där uppe, att jag tycker du ska söka den här utbildningen, Gunnar. Så då gjorde jag det, ganska spontant. Och sen så fick jag antagningsbesked. Och packa Saaben då, min gamla 900 som jag hade då. Och sen bila ner då ifrån Kiruna till Åre.
Nu ska han bli vildmarksguide på riktigt, med rätt befogenheter. Han stuvar in alla sina saker i bilen. Han kör i 2 dagar, nästan 100 mil, till Åre för att börja utbildningen.
Det var ju för att framförallt få alla certifikat då, som fjällledarnormen till exempel. Det är jätteviktigt att ha. Om man nu ska jobba inom vildmarksbranschen egentligen, så finns det ju många saker som man måste ha då med sig för att gästernas upplevelse ska bli bra och så att det ska gå säkert till och så vidare. Och så att jag inte skadar någon annan helt enkelt. Eller att det händer misstag.
Att det kan hända misstag, det ska han bli mer än varse. Men än så länge är allt bara roligt med den nya utbildningen. Han får tag i lägenhet i Duved, ungefär en mil från skolan.
Och sen så cyklar jag ju mellan Duved och campus varje dag. Liksom, eller sprang eller gick. Och det var ju mycket som var, det var väldigt, allting var bara jätteroligt. Det var ju allt ifrån att ha föreläsningar inne då. Och sen hade man ju då utomhus fjällvandringar och säkerhetsutbildning och hur man kastar lina om någon som har ramlat i vattnet och såna här saker. Och kolla utrustning så att det är fräscht och fint och ordning på helt enkelt. Vi var ute hela klassen på en fjällvandring några dagar där. Det var ju lite grann för att lära känna varandra också. Det var ju det han göra liksom. Innan det hände då, den här saken då för mig.
Det här är ungefär så långt som Gunnar minns. För det som händer sen är helt blankt i hans huvud. Så från och med nu kommer han att berätta om det som andra har berättat för honom hände. Gunnar stormtrivs på vildmarksutbildningen. Det har blivit höst i Åre. Det är oktober 2016. Gunnar drömmer om att träffa kärleken. Någon att dela sina naturupplevelser med. På en vandring i Årefjällen får han syn på en snygg tjej. Vi kan kalla henne Hanna, men hon heter något annat. Han börjar prata med henne. Hon verkar gilla samma saker som han. Tränar också mycket. Allt verkar stämma.
Så ska jag väl bjuda henne på en första dejt.
Gunnar vill visa henne sin värld. Han ska vara hennes guide.
Tanken var väl att paddla kajak helt enkelt. Och jag skulle väl få visa kanske lite mer då. Vem man är och så vidare. Det kanske blev lite för mycket tror jag. I det stora hela. Man var liksom kär och glad och allting sånt där. Och allt kändes väldigt rätt.
Hanna gillar också vildmarksliv. Men just kajakpaddling är hon inte så van vid. Det vill han visa henne. Gunnar lastar sin vita Saab 900 från 1987.
Då lastade jag upp båda kajakerna på taket då. Och jag fick låna en kajak av Campus Åre då. Och den hade jag. Och den här tjejen fick låna min privata kajak då. Och det var den som jag var van att paddla med. Och den är väldigt stabil att paddla med. Så att jag ville ju att hon skulle ha en säker utrustning och att hon skulle få en bra tur helt enkelt.
De åker till Ottsjön, som är en kristallklar sjö omgiven av fjällen. De ska paddla och sen ska de tälta och laga mat ute, precis som Gunnar brukar göra.
Det är väl en fin dag i södra Årefjällen helt enkelt. Och jag var ju liksom jätteglad att man ska vara ute på en dejt då som förhoppningsvis kan bli bra, hoppas jag då. Jag hade ju förberett mig för att kunna laga god mat och prata och bara umgås.
Det är den 22 oktober och kyligt i luften. Gunnar har förberett sig noga, packat med allting som de kan tänkas behöva. Han är van vid kyla från tiden i Jukkasjärvi, klär sig i flera lager.
Bra skalkläder helt enkelt, byxor och jacka och underställ och allting som hör till. Så jag visste väl hur jag skulle klä mig. Och det hade jag ju lärt mig från ishotellet då. Att det är bra att klä sig rätt helt enkelt. Det gjorde man ju varje dag där uppe.
Till händerna har han tjocka vantar. Han har en svart yllemössa över det ljusa håret. Och på fötterna?
Ett par kängor med högt skaft. Och en flytväst då, givetvis från campus då. Jag lånar ju flytväst därifrån. Och till henne också, självklart. Jag åkte ner för backen där nedanför affären och sen ner till den platsen där och parkerade bilen.
De lyfter ner kajakerna från taket på bilen. De står på stranden och packar.
Ja, det är ju fjällmiljö och det är en långsmal sjö. En fin sjö att paddla på. Det är mycket, mycket berg man ser runt omkring. Men sen också lite små fjällbjörkar och vildmarkslikt kan man väl egentligen säga.
Hanna ska ha Gunnars egen kajak. En grön kajak i plast som är stabil. Hon lägger packningen i packutrymmet fram och bak i kajaken. Gunnar som är van paddlare, han har skolans gråfärgade kajak som är av den lite mer ranka sorten. Han har också packning, en stor svart ryggsäck. Med allt för den här turen.
Regnkläder hade jag med, extra ombyte, kalsonger, strumpor, extra varma kläder helt enkelt, ullkläder. Och ett Primus bensinkök för att kunna göra lite eld, till exempel värma kaffe eller te eller så vidare, fruktsoppa. Och smörgåsar i en burk och äpple och någonting sånt där. Jag hade en sovsäck också med mig, det hade jag. En ganska varm och skön sovsäck då, om man skulle sova ute till exempel. Och så hade jag en GoPro-kamera med ett sånt här stativ då, som du kan fälla ut. Det hade jag också med mig.
Han brukar ha den här ryggsäcken med sig när han är ute med sin egen kajak. Och den är så stor så han brukar spänna fast den uppe på kajaken. Det gör han den här dagen också.
Den hade jag väl tagit den här vanliga den här fjädrande spännband som du kan ha på bilen. Och sen hade jag satt fast den ordentligt så att den inte skulle åka av.
Nu är allt färdigt. Den svarta ryggsäcken sitter hårt fast. Den vattentäta kameran fäst ovanpå. Redo för att ta actionbilder från den här första dejten. De kliver i kajakerna och glider ut i vattnet. De är i norra delen av sjön, paddlar söderut mot mitten. Det blåser lite. Gunnar har den ranka kajaken och ryggsäcken ovanpå gör den ännu rankare. Sjön är en kilometer bred på mitten. Det blåser upp. Gunnar paddlar först. Och Hanna efter. De har vinden i ryggen. Det börjar bli vågor nu. Gunnar koncentrerar sig på att hålla kajaken på rätt köl. Vinden tilltar. Det kommer en pust.
Och då slår ju min kajak runt. Men jag håller ju kvar i den då.
Gunnar ligger i vattnet. Det är 2 grader. Det kalla vattnet letar sig in under understället. Allt är blött nu. Kängorna, byxorna och vantarna. Han tar tag i kajaken. Häver sig upp i den. Men den rullar runt.
Den är ju alldeles för rank då helt enkelt. Så att den... Ja, det går inte att få tag på grepp på den där. Helt enkelt. Jag får inte heller tag ordentligt med vatten runt benen då. Jag har ju ganska mycket kläder på mig, liksom.
Den tunga ryggsäcken som är fastsurrad ovanpå gör det omöjligt att komma upp i den. Den hamnar upp och ner. Han tittar mot stranden. De är mitt på sjön. Kläderna är för blöta och tunga. Det är för kallt för att simma därifrån. Det är Gunnars första dejt med Hanna. De skulle paddla till södra sidan av sjön. De skulle slå upp tälten, äta smörgåsarna och värma kaffet. De skulle krypa ner i sovsäckarna och prata om livet. Gunnars vattenfyllda kängor och tjocka kläder drar honom istället mot djupet, kylan i den iskalla fjällsjön. Men Hanna sitter fortfarande i den gröna, stabilare kajaken. Hon är fortfarande torr. Gunnar ropar till henne.
Att hon skulle paddla in till stranden och larma på hjälp så att hon skulle klara sig helt enkelt. Så att inte hon skulle hamna i vattnet också.
Det är det sista Gunnar säger på den här dejten. Han ser hur hon paddlar mot stranden. Själv klamrar han sig fast. Han ligger halvvägs upp. På den upp- och nervända kajaken. Hanna tar sig in till land. Hon får upp telefonen.
Ja, vi kommer till SOS 112.
Det här är ett utdrag från det 9 minuter och 53 sekunder långa larmsamtalet till SOS 112.
Men ni är alltså vart i Otsjön, Åre kommun alltså. Och han är kvar i vattnet. Ja, de är uppe i Otsjön. Vet ni vart i Otsjön och var det kommit?
Hanna berättar att mitt där ute på sjön ligger Gunnar och krampaktigt håller fast i kajaken.
Vi har inte Anders, vad som händer? Jättelångt.
Ska berätta, jag fick mina kollegor med här. Det är 2 kajakpaddlare som har varit ute och paddlat kajak i Otsjön. Ena personen har varit omkull, vattenfylld kajak och håller sig nu uppe på och klamrar sig fast på kajaken. Och är lite närmare ridvadet i Otsjön. Men han har inte sjunkit, han är fortfarande, han klamrar sig fast.
Otsjön ligger i Årefjällen och den närmsta ambulanshelikoptern finns i Norge.
Det är ju personen närmare land.
Ska driva närmare land eller hur?
Bra ytbärgare från Norge vill jag ha för det. Ytbärgare från Norge vill insatsledare ha.
Fixa det.
ISS är informerad bara att det skulle ta cirka 1,5 timme för helikoptern, vår räddningshelikopter, ta sig dit.
Jag vill ha norsk helikopter med norsk ytbärgare på det här.
Ja, det är uppfattat, insatsledare Åra. Jenny håller på att fixa det just nu.
Yes. Då har vi kanske kläderna på sig.
Vad har han för några kläder på sig? Han har ingen torrdräkt eller någonting på sig, utan det är vanliga kläder.
Nej, det är vanliga kläder.
Hanna säger att han har vanliga kläder och ingen torrdräkt. Hon står på stranden. Hon får strikta order att inte släppa Gunnar med blicken.
Ja, just det. Du som ser han, du måste vara jättenoga och hålla koll på vart han är. Om han, så du tittar på honom hela tiden, du får inte släppa ögonen på honom, eller?
Men jag håller kvar vid kajaken hela tiden och blir så pass nedkyld långsamt hela tiden. Och till slut så tuppar jag väl av.
Två timmar senare anländer en gul helikopter med ytbärgaren Björn.
Nej, han hoppar ut då ifrån helikoptern och då har de ju lyckats hitta mig då. Och då ser de bara hårtussar. De såg liksom min baksidan av huvudet. De såg alltså bara håret som stack upp där. Ansiktet låg ju ner i vattnet, så då var jag ju död.
Gunnar har legat i det tvågradiga vattnet i 2 timmar. Lungorna är fyllda med vatten. Han har ingen puls. Men flytvästen håller honom fortfarande vid ytan. Björn landar i vattnet bredvid Gunnar.
Så nu har han ju en sån slinga då som man lägger under armarna. Så att han sen kan vifta till piloten då, Lukas, att nu kan du stiga upp långsamt också. Så jag hänger ju där. Jag och Björn hänger ju liksom under helikoptern. Jag är en fryst torsk. Blå uppsvälld. Man blir ju det när man ligger i vattnet. Och sen har man ju inga muskler. Man kämpar ju inte emot med muskler. Så man blir ju väldigt tung. En kropp som är liksom död är ju tung. Och alldeles sladdrig och såna här saker då.
Gunnar har en kroppstemperatur på 20 grader och visar inga tecken på liv. Läkaren som följt med helikoptern gör vad han kan för att få igång Gunnars hjärta igen. Men i helikoptern på väg mot sjukhuset i Trondheim händer något. Läkaren tittar på den stelfrusna kroppen.
Hårstrånen på armen reser sig lite grann, och då såg han väl att det var liksom cirkulation i kroppen. För det är det som händer, att om man inte får cirkulation i blodkärl och muskler och annat, då dör de ju liksom. Då får man ju vävnadsdöd och då måste man ju amputera.
Hjärtat slår fortfarande inte, men Gunnars kropp kommer fram till sjukhuset. Man har sett håren resa sig på armar och ben. Det finns lite cirkulation. Det finns hopp.
Det är då de kopplar in ECMO. Det är ju en maskin som tar ut blod från kroppen och värmer upp den och syresätter den långsamt. Och sen så ser man om det blir cirkulation i kroppen. Så man värmer upp mig långsamt då till normal kroppstemperatur igen. Och jag är ju fortfarande död där. Liksom. Hjärtat slår inte på såna här saker.
Han har varit död i flera timmar. Men nu händer något otroligt. Kroppen tinar upp, väcks till liv. Hjärtat börjar pumpa. Han drar efter luft. Och inte nog med det. Blodet rinner till kroppens alla delar. Och snart står det klart. Både kroppen och hjärnan börjar långsamt återgå till liv. Han har klarat sig.
Alltså första minnet som jag har, det är ju liksom ifrån Östersunds sjukhus. Det är där jag har liksom starkast minne. Högst upp på sjukhuset så ligger jag på en säng. Och så lyser det skarpt i ögonen på mig. Och så är det jättesnurrigt. Jag är ingen sån som dricker alkohol. Men jag erinnar mig att jag kanske har druckit 4 70-sar. Eller 3 70-sar på tom mage. Och så ska man vakna sen efter. Ja, så vaknar man. Man mår inte kanon i alla fall. Och då berättar någon person som är min bror att jag har drunknat. Jag känner ju att hjärtat slår och att jag kunde väl vicka på tårna och såna här saker och armarna, men det stack i hela kroppen. Det var jätteobehagligt i början. Det stack i hela kroppen och det är ju nervsignaler då som talar om att här är vi. Vi håller på att bli bättre. Liksom. Så de hade ju inte liksom gått sönder eller så. Utan hela kroppen var ju i chock. Och det var jag ju verkligen. Liksom. Mitt första ord var tydligen kaffe. Jag lärde mig dricka kokkaffe uppe på istället. Så att min första ord var kaffe.
Gunnar får en kopp kaffe som han dricker med sugrör i sjukhussängen. Han drunknade. Han har varit död. Men just det att kroppen kyldes ner under så lång tid ska göra att han ändå klarar sig med livet i behåll.
Och det är ju det som har räddat min hjärna, som jag förstod det som, av när jag pratade med läkarna sen och alla andra runt omkring. Långsamt så blev jag kallare och kallare helt enkelt. Eftersom att jag höll i mig så pass länge i min kajak då, som låg där på Ottsjön då, så fick jag väl inte panik helt enkelt. För det är väl tydligen ganska vanligt att folk drunknar efter bara några minuter. Så är det slut helt enkelt. Man gör av med all energi, men det gjorde jag ju inte liksom, på det sättet. Utan jag höll mig väl ganska lugn. Och sen blev min kropp helt enkelt för kall. Och då helt enkelt tuppade jag av och sen landade jag med huvudet i vattnet.
Hjärnan har klarat sig. Med händerna och fötterna är det värre. Där har han fått nervskador.
Från armbågarna och neråt kunde de visa då på sjukhuset. De gör ju såna här undersökningar med elektricitet som man skickar i mellan två punkter. Väldigt smärtsamt och otrevligt. Men då kan de se ungefär vart nervtrådarna... Ja, men det här någonstans. Här finns det inga nervtrådar. Utan här är det slut. Och då var jag var ju kraftigt reumatisk i början. Men jag kunde i alla fall träna upp sånt. Funktioner igen. Jag har lärt mig allt från början igen. Och jag kände ju att det var aktivitet i nerverna. Det pirrade jättemycket i fingrarna. Så att det var ju någonting som hela tiden blev lite bättre. Det är så jag har intalat mig hela tiden, varenda dag. Och gör fortfarande. Det är ett kvitto, brukar jag säga. Att, ja, men då kanske jag gör lite rätt här i allting. Så jag har kört stenhårt på det. Liksom. Det ska bli bättre.
Bit för bit lär han sig allt igen. Att äta, gå, springa, cykla, åka skidor och köra bil. Han minns ingenting från när det hände och det är han tacksam för.
För jag har förstått det, att det kan ju vara jobbigare för andra när minnesbilder kommer tillbaka. Så jag är väldigt glad att jag har sluppit att få erfarenhet av dödsögonblick och annat som andra pratar om. Eller nära döden upplevelser, det har jag inte uppfattat alls.
Och dejten gick det ingen vidare med.
Det gick riktigt, riktigt tokigt. Så att det blev inget mer än så. Jag var alldeles för snurrig i början. Det förstod jag inte själv heller. Liksom. Så jag måste ha skrivit och pratat och sånt där. Och inte riktigt förstått vem jag var själv innan. Så det är någonting jag sörjer väldigt mycket. Liksom. Men hon har det bra idag vad jag vet. Så att, jag önskar henne bara allt gott helt enkelt.
Och han är glad att det var han som drunknade. Och inte hon.
Det hade varit mycket, 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 mycket jobbigare att få reda på att det var hon som hade skadat sig och inte jag. Och att jag hade orsakat någon annan någonting sånt här, det hade jag absolut inte klarat av. Så att, nej, det hade nog blivit lite för mycket mörka tankar, tror jag. Det var jag som dog på dejten. Det är väl inte någon fördel. Liksom. Men skillnaden hade ju kunnat vara betydligt värre. Absolut. Det var jag som drunknade. Det var väl bra att det var jag som tog det lasset helt enkelt. För det hade varit värre att se någon annan som hade fått dra det lasset som man inte hade känt. Det hade jag absolut inte velat ens komma i närheten av. Absolut inte.
Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona.
Vill du höra fler avsnitt av Verkligheten? Sök på Verkligheten i appen Sveriges Radio Play. Där finns flera tusen avsnitt att lyssna på. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
Man hade ju önskat att man bara kunde så, ja men då bakar jag den här kakan och så gråter jag samtidigt, men ingen blir glad av det.
Möt bakinfluensen Camilla Hamid.
Jag jobbar ju med att sprida glädje och så kan jag inte ens glad själv. Jag känner mig liksom som en clown som fick alla andra att skratta men sen gick hem och grät.
Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1.
Det var nog det tuffaste.
Mm.
Att jag behövde låtsas vara glad.
Den regelbaserade världsordningen är i gungning, men vi hittade både den multipolära och den bipolära världsordningen i centrala Stockholm. Hör om vådan av att planera bombningar via mobilen. Det kommer att handla om motstånd mot både Hamas och Netanyahu, och hör en exklusiv intervju med Nobelpristagaren Svetlana Alexievich. I god morgon världen 9-11 i P1.
Är något av vad som komma skall denna söndagsmorgon. 6:30 är klockan nu och jag lämnar över ordet till Fredrik Wadström.
Putin anklagas för att förhala samtalen om vapenvila. Samtidigt kommer signaler om ett genombrott. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig Fredrik Wadström. Nu sägs det att vi har nått ett genombrott i förhandlingarna om vapenvila.
After 2 days of talks in Saudi Arabia, the White House announcing a breakthrough, a ceasefire in the Black Sea, a first step with talks to follow about pushing on to a full peace deal. But Russia now making it clear the ceasefire only starts when the West drops some of its sanctions against it.
En vapenvila i Svarta havet enligt Al Jazeera, men med oklara besked om när den börjar gälla. Vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen onsdagen den 26 mars. Och med mig i studion har jag Fredrik Wesslau, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier, och du har bott och arbetat i Ukraina. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så Ekots Johanna Melén, tidigare Moskva-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Det presenteras som ett genombrott att en vapenvila är på gång på Svarta havet. Men vad krävs för att det ska bli verklighet, Fredrik?
Jag tycker inte man kan kalla det här för ett genombrott. De har ju egentligen inte kommit överens om någonting, eftersom Ryssland har ju satt väldigt långtgående krav för att faktiskt respektera den här vapenvilan. De vill ju att sanktioner ska lyftas på vissa ryska banker, och de vill ju också att de här bankerna ska återintegreras i det internationella betalningssystemet SWIFT. Det här var en av de tuffaste sanktionerna som man i väst införde mot Ryssland i början av kriget.
Johanna?
Ja, när man läser kommunikéerna från dels Vita huset i Washington och Kreml i Moskva, så står det ju olika saker där. De övergripande punkterna stämmer överens, men sen så kommer då den här långa listan från Rysslands del där man kräver då för att det här ska implementeras att sanktion efter sanktion ska hävas. Och det här innebär ju också, som jag förstår det, att en del av de här sanktionerna, de står ju också EU bakom, och EU har ju inte visat något intresse för att häva sanktioner mot Ryssland. Snarare så väcker det mer frågor om hur det här ska lösas framöver.
Det har ju under en tid funnits anklagelser om att Ryssland förhalar de pågående förhandlingarna. Vad finns det för tecken på att det är så?
Ja, men det är ju helt uppenbart att Moskva försöker förhala den här förhandlingen. Och Trump till och med gick ju ut och sa just det. Och han hänvisade till att han själv hade gjort det ofta när han förhandlade olika deals som handlade om fastigheter i New York. Men jag tycker det finns väldigt tydliga tecken, och det är de här långtgående kraven som Ryssland ställer. När Trump och Putin pratade på telefon efter det, så gick ju Ryssland ut och sa så här att ja visst, vi kan gå med på ett eldupphör, men då måste väst upphöra med vapenleveranser och underrättelsedelgivning. Och sen också nu senast när Ryssland kommit med sitt uttalande om ett eldupphör för i Svarta havet, så har man då också satt som krav att väst måste lyfta på sanktioner som har att göra med att ryska banker utesluts från det internationella bankbetalningssystemet SWIFT. Så man ser ju hur Ryssland gång på gång lägger fram nya krav. De säger ja, vi går med på det här i princip, men samtidigt för att vi ska börja implementera så måste Ukraina och väst gå med på de här kraven som är väldigt långtgående.
Här finns en intressant detalj. Ukraina säger att Ryssland har ju i 3 års tid sagt att sanktionerna inte fungerar. Varför börjar man prata om sanktioner nu som något viktigt att ta bort?
Ryssland har ju hävdat att sanktionerna inte fungerar, att det inte spelar någon roll, att det hjälper dem för att då kan de liksom utveckla sin egen inhemska industri och produktion och sådär. Men det stämmer ju inte. Det här är ju bara desinformation och propaganda, för de vill ju spela ner betydelsen av sanktioner för att ge ammunition till exempel Orbán i Ungern, så han kan sen åka till Bryssel och hävda framför andra europeiska ledare att titta, de här sanktionerna, de spelar ingen roll, vi måste liksom lätta på dem. Så att det är klart de spelar roll för Ryssland, för att det påverkar ju deras ekonomi, och framförallt det påverkar deras förmåga att producera mer vapen och ammunition. Och det är just därför Ryssland är väldigt mån om att få just den här sanktionslättnaden.
Johanna, när det gäller Kremls syn på vad man har att vinna på de här förhalningarna av samtalen, varför tycker man att det är någonting att vinna på?
Att man försöker få ut så mycket av möjligt av den här nya situationen då, där den nya amerikanska administrationen har börjat samtala med Moskva, och där har man ingen brådska, utan de här samtalen är oerhört välkomna för rysk del, att äntligen ha en president i USA som inte bryr sig om det här med mänskliga rättigheter i Ryssland, eller inte ens verkar bry sig om så mycket att det faktiskt var Ryssland som inledde det här fullskaliga kriget i Ukraina, utan snarare ser på Putin som en partner som man kan samtala med på ett affärsmässigt sätt. Och under tiden som de här samtalen pågår så lyfts ju hela tiden nya frågor upp, och det har ju blivit uppenbart efter att till exempel den amerikanska sändebudet Steve Witkoff var i Moskva och talade med Putin, att det här handlar ju inte bara för rysk del om Ukraina, utan det här handlar om mycket annat, att se erbjuda USA nya affärsmöjligheter med Ryssland, och på det sättet också komma ifrån den här situationen där Ryssland hela tiden är under sanktioner, som ju naturligtvis har påverkat rysk ekonomi och investeringsmöjligheterna i Ryssland enormt, och man vill ju ha de här nya ekonomiska kontrakten. Det är ju också uppenbart hur man bearbetar under tiden som de här samtalen pågår, den amerikanska administrationen. Så att ju längre tiden går, desto mer anser man väl att man gynnas av det här läget, och man har ingen brådska, för man har inget egentligt intresse av att få ett slut på det här kriget.
Fredrik, vad ser Kreml på att de har att vinna på att förhala de här förhandlingarna?
Men jag tycker det är viktigt att inse att Ryssland är inte intresserad av ett eldupphör. Putin tror att Ryssland håller på att vinna det här kriget. Det går sakta, det är kostsamt, men han tror ändå att Ryssland har tid på sin sida. Han tror att Ukraina håller på att försvagas, han ser att väst är splittrat. Han ser också att Trump är redo att göra eftergifter till Ryssland. Men samtidigt så vill ju Putin inte fullständigt alienera Trump genom att avfärda amerikanernas försök till att få fram ett eldupphör. Moskva ser ju att Trump vill ha normalisering av relationerna mellan USA och Ryssland. Och Rysslands krig mot Ukraina, eller så som Trump-administrationen nu kallar för den rysk-ukrainska konflikten, är liksom endast en av många frågor i den här normaliseringsprocessen. Och det är en fråga som Trump snabbt vill få undan.
Och får jag bara fråga, varför spelar det roll att man börjar kalla det för den rysk-ukrainska konflikten?
För då sänder man signalen att det här är ett krig där det finns två parter där båda parterna är ansvariga för kriget på något sätt. När man kallar det Rysslands aggressionskrig mot Ukraina, vilket det är, så signalerar man ju just Rysslands skuld i det här och Rysslands ansvar i det här. Så det är ju tecken på att Trump-administrationen försöker ändra om narrativet kring det här kriget, och så köper de ju väldigt mycket Moskvas narrativ i det här. Men också i den här längtan efter normalisering mellan USA och Ryssland, så finns det för Ryssland på något sätt ett löfte om enorma amerikanska eftergifter. Och det här är någonting som Ryssland har strävat efter i år, om inte decennier. Och det handlar ju först och främst då, som vi pratade om tidigare, om sanktionslättnader såklart. Men det handlar ju också om amerikanska säkerhetsåtaganden i Europa. Att Trump-administrationen har signalerat att de vill dra tillbaka amerikanska trupper. Det handlar om ett försvagande utav NATO och artikel 5. Så i Moskva så ser de ju liksom visst att de vill inte ha ett eldupphör för att de håller på att vinna kriget i Ukraina, tror de. Men samtidigt så vill de liksom ge tillräckligt mycket till Trump-administrationen för att inte alienera dem helt och hållet och för att inte underminera den här normaliseringsprocessen.
Under lång tid har strategin från Europa och USA under flera år och från Ukraina självt förstås varit att ukrainarna ska vara i en styrkeposition den dag det blir dags för riktiga förhandlingar. Hur väl har den här strategin fallit ut när vi tittar på kriget idag, Fredrik?
Det har ju varit västs strategi fram tills dess att Trump blev president i början av året. Och man har ju genom liksom politiskt stöd, genom sanktioner mot Ryssland, genom vapen och ammunition till Ukraina försökt stärka Ukraina. Och sen framför allt, sen i somras ska jag säga, när man började prata om möjligheten till förhandlingar, så har man ju från europeisk sida i alla fall försökt stärka Ukraina ännu mer. Men sen Trump blev president så har man ju sett den motsatta ansatsen egentligen från amerikansk sida. För Vita huset har snarare handlat om att försvaga Ukraina i den här förhandlingen genom att tvinga dem till förhandlingsbordet, genom att tvinga fram eftergifter från Kiev. Och det såg man ju väldigt tydligt i det här mötet mellan Trump, Vance och Zelensky i Vita huset.
Mötet i Vita huset där Zelensky, Trump och Vance inför öppen ridå hamnade i gräl.
Och sen man såg det när Trump krävde ett avtal från ukrainarna om kritiska mineraler. Man såg det också förstås när USA drog in vapenleveranser och underrättelsedelning med Ukraina. Så Trump ser Ukraina som en liten svag stat som borde följa Rysslands diktat. Och det är lite grann så här Trump ser världen. Liksom det handlar om stora starka stater och små grannar som ska lyda de här stora staterna. Och om det nu är Ukraina eller Kanada så ska de följa liksom stora grannens diktat.
Vad säger Johanna?
Man kan konstatera att det har gått oerhört snabbt den senaste tiden, och från det läge då USA och Europa var helt överens om att det handlar om att Ukraina ska kunna förhandla från en styrkeposition, så är vi helt plötsligt upp i det här läget där det helt plötsligt pågår förhandlingar, och då spelade det liksom inte så stor roll hur läget ser ut i Ukraina, utan då måste Ukraina bara acceptera det här läget, och i Europa vet man inte riktigt hur man ska hantera det eftersom den liksom forna bundsförvanten i stödet till Ukraina helt plötsligt har försvunnit.
Så Fredrik, vilket förhandlingsläge har USAs agerande skapat? Vad är det vi sitter med just nu?
Man har ju delvis lyckats med att försvaga Ukraina i den här förhandlingen. För jag tror i slutändan så är det viktigt att inse att Trump-administrationen bryr sig inte om Ukraina eller särskilt mycket om europeisk säkerhet. Det de vill ha är den här normaliseringen med Ryssland, och i den processen, i den förhandlingen, så är de villiga att göra enorma eftergifter. Och Ukraina blir ju ett slags offer i det här. Jag var i Ukraina för ett par veckor sedan i Kiev och pratade med folk om just det här amerikanska beslutet att stoppa vapenleveranser och underrättelsedelgivning. Och det här kom ju efter Trump och Zelenskys möte i Vita huset. Det amerikanska beslutet att stoppa vapenleveranser och delgivning av underrättelse, det var ju bara en vecka. Vapenleveranserna, det förmodligen påverkade inte Ukrainas förmåga på slagfältet särskilt mycket. Men det här att amerikanerna stoppade underrättelsedelgivning med Ukraina, det försvårade för dem. Och det blev svårare för Ukraina att använda vissa amerikanska vapensystem på grund av det här. Och det är ju inte helt omöjligt att det försvårade för Ukraina i Kursk också.
Den ryska regionen där Ukraina har gjort intrång.
Precis, där de gjorde intrång i somras och nu ser det ut som att de har dragit sig ur mer eller mindre. Men det är svårt att säga i vilken utsträckning den här pausen från amerikansk sida påverkar det. Men vad som är viktigare egentligen, det är ju på något sätt den politiska signalen som det här beslutet innebar. Den signalen är ju att USA inte längre stödjer Ukraina fullt ut. Och det här försvagar ju Ukrainas position i förhandlingarna gentemot Ryssland, och det spelar ju in i Moskvas kalkyl också och påverkar deras agerande.
Under de senaste åren har den ryska beskjutningen av civila mål i Ukraina varit konstant, och samtidigt som den ryska delegationen den här veckan mötte USAs förhandlare så besköts Sumy-regionen i norra Ukraina med drönare och robotar.
At least 90 civilians were wounded in the strike, which damaged a school and a hospital in a residential area in the northeastern Ukrainian city of Sumy, near the Russian border. At least 17 children were injured. Officials say many more had been evacuated to air raid shelters.
I was in the building next door. I was thrown against the wall.
Närmare 120 skadades, varav ett 20-tal barn, och en person dog. Vad skickar det här för signaler att Ryssland fortsätter att attackera ukrainska städer under pågående förhandlingar, Fredrik?
Ja, det här är ju ganska typiskt för Ryssland, att man vill fortsätta sätta militär press på Ukraina under förhandlingarna och öka den militära pressen. Man har ju sett en intensifiering utav attacker med robotar och drönare. Och det här handlar ju om att försöka tvinga fram politiska eftergifter i förhandlingar. Och det är ju också ett tecken på att Ryssland inte förhandlar i god tro. Den här förhandlingen är ju sätt att främja sina mål. Det handlar ju inte så mycket om att nå en överenskommelse sådär, utan snarare så är det här en förhandlingsteater som man måste spela med i samtidigt som man fortsätter kriget och försöker nå sina mål rent militärt.
Just nu verkar det allra viktigaste i de pågående samtalen läget i Svarta havet. I början av det storskaliga kriget så sänkte Ukraina ryska robotkryssaren Moskva, ett av de största och viktigaste fartygen i den ryska Svarta havsflottan. Efter det har Ryssland tvingats flytta bort sina krigsfartyg från Krimhalvön. Vad finns det för risker för Ukraina att öppna upp för en slags avspänning på Svarta havet, Johanna?
Läget i Svarta havet har ju varit det ganska märkliga att Ryssland med sin då, som man i alla fall trodde, stora och mäktiga Svarta havsflotta har tryckts tillbaka där. Ukraina har på ett effektivt sätt kunnat underminera Rysslands styrka just vad det gäller Svarta havsregionen och tvingat dem bort från de västra delarna av Svarta havet till de östra delarna. Så att potentiellt så kan ju naturligtvis Ryssland utnyttja det här läget genom att börja öka sin närvaro igen och därmed öka risken för beskjutning av ukrainska hamnstäder till exempel.
Fredrik?
Moskva har ju nu gått med på någonting som ser ut som en eftergift, men det är ju inte det egentligen. Ukraina har ju nästan besegrat Ryssland i Svarta havet och har ju lyckats skapa en korridor till och från Ukraina genom att sänka eller attackera ryska krigsfartyg. Och Ryssland som sagt har dragit tillbaka sin flotta från Krim för att inte bli igen attackerad av Ukraina. Och man har sett under nästan 2 år nu att fartyg med spannmål har åkt fram och tillbaka till Ukraina genom Svarta havet. Så i praktiken så finns det redan ett eldupphör där. Men det Ryssland har gått med på, det är ju någonting som redan existerar. Men då har de satt krav från andra sidan att Ukraina, USA och Europa ska gå med på vissa eftergifter. Som till exempel det här med bankerna ska återintegreras i betalningssystemet Swift. Så Ryssland har genom att gå med på den här eldupphöret lyckats få enorma eftergifter då från amerikansk sida.
De senaste dagarna har Ukrainas president Volodymyr Zelensky talat om att sätta större press på Ryssland. Det gjorde han också igår kväll i sitt dagliga anförande som han brukar lägga ut.
Росіяни повинні знати і повинні усвідомлювати, якщо вони будуть завдавати ударів, то вони отримують сильну відповідь. І відповідальність буде на них. І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були.
Med anledning av de här senaste diskussionerna om vapenstillestånd så säger Zelensky, om Ryssland utför nya attacker så måste svaret bli kraftfullt och ansvaret kommer då att ligga på dem. Ukraina vill se större press på Ryssland. Vad skulle det kunna vara för press och från vem, Fredrik?
Ja, det är ju lite olika åtgärder såklart. Först och främst så handlar det om det militära stödet från Europa och USA. Mer vapen, mer ammunition, nya typer av vapensystem. Det handlar ju också om att släppa de här restriktionerna på långdistansrobotar som Ukraina kan då använda mot mål inne i Ryssland. Och sen så handlar det också om hårdare sanktioner. Och det är ju intressant för att Trump i början av året twittrade på Truth Social om hårdare sanktioner mot Ryssland. Men nu på senare tid så har ju Vita huset liksom signalerat att de vill lyfta vissa sanktioner. Och sen så är det ju också liksom politiska åtgärder som till exempel konfiskera de här ryska frysta tillgångarna, 300 miljarder euro. Så det är ju liksom en bred ansats för att sätta press på Ryssland för att göra eftergifter i de här förhandlingarna.
Ryssland kom ut från de här samtalen senast nu med USA och började prata om att de vill ha med FN i samtalen om vapenvila och också pratade om vissa länder som skulle kunna vara med. Varför kommer det här utspelet, Johanna?
Det är lite oklart vad som syftades på. Det var den här senatorn då som har varit en av de ryska förhandlarna, Grigori Karasin, som sa det här. Och exakt vad som menas, det är oklart, men man kan ju konstatera att just Ryssland lyfter ofta upp FN som en viktig aktör för att nå olika överenskommelser. Och det beror ju på att Ryssland har sin permanenta plats i säkerhetsrådet och med hjälp av till exempel Kina kan blockera förslag som inte går enligt ryska intressen. Och man har ju också noterat naturligtvis med glädje från rysk sida att USA också har börjat agera utifrån ryska intressen i FN. Till exempel när USA röstade mot en europeisk resolution på årsdagen av kriget, där man då beskrev det här som ett ryskt anfallskrig mot Ukraina och att värna ukrainsk territoriell integritet. Det röstade USA emot tillsammans med länder som Nordkorea, Sudan, Belarus, samtidigt som USA la fram en egen resolution där man krävde ett stopp på kriget men inte kritiserade Ryssland alls. Så där ser man ju förmodligen från rysk sida en öppning att gå ifrån det här som har varit under de här 3 åren där västvärlden, USA och Europa tillsammans sätter stor press på Ryssland och istället möjligtvis försöka få in andra aktörer i världen som står mer på Rysslands sida.
Och där vi står nu så pratar Ryssland med USA och Ukraina pratar på sitt håll med USA. Vi vet förhållandevis lite om innehållet av samtalen och det ryska anfallskriget fortsätter med oförminskad styrka. Var står vi just nu, Fredrik?
Ja, vi står i början av en väldigt lång process, en väldigt lång förhandling. Och det är tveksamt om det ens kan bli någon slags bredare fredsavtal i slutändan. Det är mycket på grund av att Ryssland inte vill ha ett eldupphör. Ryssland vill ju fortsätta kriget, de tror att de håller på att vinna. De ser att det geopolitiska läget gynnar dem. Men de ser också liksom att de måste vara med i den här förhandlingen med Trump. De kan inte alienera honom för mycket. Men samtidigt så ser de att processen levererar.
Tack så mycket. Till sist, veckans kremlologi. Vad har ni sett på sistone, Fredrik?
Jag var i Armenien förra veckan. Armenien och Azerbaijan har under ett par år nu försökt förhandla fram ett fredsavtal. Men senaste året så har det varit en låsning när det kommer till 2 av 17 frågor då som är del av det här fredsavtalet.
Det är ju 2 grannländer som har legat i princip i krig i decennier.
Exakt. Men vad som hände då för 2 veckor sedan, det var att armeniska premiärministern Pashinyan sa att han var redo att skriva under fredsavtalet. Bollen är i Azerbaijan med president Aliyev. Men han har också satt en massa nya krav. Och anledningen varför Armenien har gjort den här vändningen är för att ja, det är ett väldigt osäkert geopolitiskt läge, framförallt med Trump-administrationen. Och sen också så har man sett att under de senaste veckorna så har Azerbaijan rustat och det finns tecken på att de håller på att förbereda en attack mot Armenien.
Och Ryssland verkar inte riktigt intresserat av att skydda Armenien som tidigare var lovat.
Precis. Men vad som är intressant också det är att det finns möjligtvis en roll för Vita huset och Trump i den här processen. För att man från armensk sida vill gärna att Trump ska liksom ta till sig det här fredsmäkleriet och bjuda in Pashinyan och Aliyev till Vita huset för att skriva under det här fredsavtalet. Och det här är ju för att de ser att Ali vill inte egentligen göra det här. Han vill inte skriva under fredsavtalet. Men om Trump bjuder in honom så finns det ändå kanske en möjlighet att han skulle gå med på det. Så där kan ju Trump också vara en fredspresident som han så gärna vill vara tydligen.
Johanna, veckans kremlologi.
Ja, jag snappade upp på en rysk telegramkanal som ägnar sig åt sociala frågor i Ryssland som noterar att Rostat, den ryska statistikmyndigheten, inte har släppt den förväntade livslängden i de ryska regionerna för förra året. Och det här bekräftas från Rostat att man inte har släppt de här uppgifterna, lite oklart varför. Men en teori som ligger nära till hands är ju naturligtvis att den skulle visa att den förväntade livslängden har sjunkit ganska kraftigt, inte minst ute i regionerna och inte minst bland män i vapenför ålder. Förra året så kom en siffra som visar att medellivslängden har sjunkit för första gången sedan pandemin, då den sjunk av det skälet. Och det här går ju i linje med hur man från rysk statistik, hur man från rysk sida har mörkat också andra obekväma siffror, till exempel kring Putins popularitet och så vidare. Det är ju i så fall ett tecken på att det här är naturligtvis ett orosmoln i Ryssland, där Putin hela tiden pratar om vikten av att befolkningen växer, blir starkare, men i realiteten så blir det precis tvärtom på grund av Putins eget agerande.
Tack Johanna Melén, tack också Fredrik Wesslau. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Och det avsnittet spelar vi in på poddfest på Fotografiska i Stockholm. Kom gärna dit den 29 mars om ni har vägarna förbi. Producent Marina Nilsson Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.
Ja, poddfesten ägde rum igår, men ett nytt avsnitt av radiokorrespondenterna därifrån finns att lyssna till i appen Sveriges Radio Play. Och där kan man också ta del av hela evenemanget i efterhand. Nu klockan 5:07, dags för en väderrapport.
Och här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. Ett lågtryck med tillhörande nederbörd passerar under dagen åt sydost över Danmark och delar av södra Sverige. I landets norra delar väntas ett lugnare väderläge och främst i mellersta Norrland finns utrymme för en del sol. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med hela Götaland med Öland och Gotland. Mulet eller mulande västerifrån och ett regnväder har redan nu letat sig in över västkusten och sprider sig österut över området under dagen och når Gotland till kvällen. Och fram på dagen 3-8 grader. I kväll börjar regnet mattas av och efterhand bildas dis eller lokal dimma och i natt 0-5 grader. Ostlig eller sydostlig vind, i natt nord. Östra Svealand. Molnigheten ökar västerifrån och fram på dagen väntas mest mulet men i stort sett uppehåll och 4-9 grader. I kväll kan något regn beröra främst Närke, i övrigt minskar molnigheten något och i natt -1-+4 grader. Och mest svag vind. Västra Svealand. Mest mulet och tidvis regn, som i norra Värmland och västra Dalarna övergår i snö eller blötsnö. Och fram på dagen 0-5 grader. I kväll har det mesta av nederbörden mattats av och även molntäcket luckras upp en del och i natt -3-+2 grader. Och mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar från sydväst men det väntas fortsatt mest uppehåll fram till kvällen då något regn kan passera. Och fram på dagen 3-8 grader. I natt mest uppehåll och en del luckor i molntäcket och då -2-+3 grader. Först mest svag vind, men i natt nordvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande från sydväst följt av snö eller blötsnö som främst berör Härjedalsfjällen. Och fram på dagen -2-+2 grader. Till natten har nederbörden dragit bort och det klarnade upp på en del håll och då 2-7 minusgrader. Först mest svag vind, men från ikväll nordvästlig vind som på Karfjället är tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. I Västerbotten och södra Lappland chans till en del sol. I övrigt mycket moln och något lätt snöfall kan förekomma. Och fram på dagen 0-5 grader, men i Västerbotten upp mot 8. I kväll väntas mycket moln över hela området och i natt passerar snöbyar österut. Och då -3 till +1 grad. Och nordostlig vind, i natt omslag till nordväst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i norra Lapplandsfjällen tidvis snöfall. Och fram på dagen -4 till +1 grad. I natt bildas dis eller dimma på sina håll och då 5-10 minusgrader. Och sydostlig vind, på Karfjället tidvis frisk. Och ikväll omslag till nordväst. I morgon måndag så breder ett högtryck med centrum över Engelska kanalen ut sig åt nordost med ny medelluft som pressar undan helgens kallluft. Det ser emellertid ut att dröja tills tisdagsdygnet innan mildluften når in över, in över södra Skandinavien. Och det är först på onsdag som mildluften täcker hela landet med allmän plusgrader och i Östersjölandskapen så mycket som 15-18 grader. Klockan 6 då hade Stockholm 3 grader, Göteborg 5, Malmö Sturup 4, Karlskrona har jag tyvärr ingen uppgift på, Kalmar -1, Visby 0, Jönköpings flygplats 1, Norrköping 2, Karlstad 3, Gävle och Mora hade båda 2, Sundsvall -2, Östersund 1, Umeå och Vilhelmina hade båda -4, Luleå 0 och Kiruna hade -4 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen med 8 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme med en land- och sjörapport.
Och här är Ekot söndag morgon. I Myanmar har skuggregeringen idag inlett en ensidig vapenvila i striderna mot militärjuntan för att underlätta räddningsarbetet efter den kraftiga jordbävningen som drabbat landet.
Det är Chiang Mai, Chonoruye, Mohammed, Taindalene, Kaipoisimia.
Jag vädjar till våra allierade etniska revolutionära organisationer att ge stöd till de drabbade, sa skuggregeringens president Dua Lashila i ett tal på lördagen. Hans National Unity Government, som bildades av politiker som avsattes i militärkuppen 2021, har nu meddelat att de väpnade styrkor som lyder under den kommer att pausa striderna mot militärjuntan i 2 veckor för att istället fokusera på räddningsarbetet. Samtidigt som militärjuntan vädjat om internationell hjälp har den fortsatt med flygbombningar av rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. Skuggregeringens president fördömde i sitt tal de här bombningarna som han sa riktar sig mot civila och frågade sig varför militären inte ens nu kan visa något spår av mänsklighet. Militärjuntan har inte kommenterat uppgifterna om flygbombningar eller skuggregeringens vapenvila. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Thailands huvudstad Bangkok steg dödssiffran efter jordskalvet nu på morgonen till 17 personer enligt stadens myndigheter. För att motverka hedersförtryck vill Tidöpartierna förbjuda kusinäktenskap och har nu utrett ett förbud. Men bland olika myndigheter går meningarna om det isär. Socialstyrelsen säger nej, liksom Nationellt centrum för kvinnofrid som saknar forskning för att koppla ihop kusinäktenskap och hedersförtryck. Jämställdhetsmyndigheten säger däremot ja och bedömer att äktenskap inom den egna släkten är en riskfaktor för hedersrelaterat våld. 7 av 8 partier i riksdagen är för ett förbud för kusinäktenskap. Finlands president Alexander Stubb har besökt USAs president Donald Trump i Florida. Vid det informella besöket i Trumps privata residens Mar-a-Lago spelade de bland annat golf. Men de båda presidenterna ska även ha pratat om att stärka samarbetet mellan länderna, USAs behov av isbrytare och om aktuella frågor som Ukraina, rapporterar Reuters. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt en del byar av regn eller blötsnö. Temperatur allmänt mellan 2 och 8 grader. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Och nu strax efter 7 på morgonen ska det handla om vilken regeringens hållning är i EUs nya politiska landskap. Jag lämnar över till Katarina von Arndt.
EU-ministern Jessica Rosenkrantz sitter här i studion beredd att idag bli intervjuad i Ekots lördagsintervju. Det är fredag den 28 mars och klockan är strax 1:30 på eftermiddagen. Jag heter Katarina von Arndt. EU står inför stora förändringar. Försvaret har intagit den plats som klimatet hade under förra mandatperioden. Nu handlar det mesta om hur EUs medlemsländer ska rusta upp. Men också en del om hur EUs konkurrenskraft ska öka. Så hur bör EU prioritera? Och hur ska unionen möta inte bara ett USA som dragit sig tillbaka på försvarsområdet utan som också inför handelstullar? I vilken utsträckning klarar sig EU själv? Jessica Rosenkrantz, moderat EU-minister, välkommen till Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Ja, det mesta handlar ju om försvaret i EU just nu. Efter ett möte i Paris igår så kom beskedet att Frankrike och Storbritannien tillsammans med 30-tal länder och företrädare för EU och NATO fortsatt att samtala om en gemensam styrka som ska fungera som ett understöd till Ukraina. Och Sverige är ett av de länder som deltog i de här samtalen. Det ska inte vara någon fredsstyrka placerad vid fronten som ska övervaka en vapenvila utan en styrka placerad på strategiska ställen i Ukraina, sades det. Vad är den här styrkans övergripande syfte, är det tänkt, om det nu inte ska vara en fredsstyrka?
Nej, men först vill jag säga att det sker ju väldigt många olika möten nu där mötet i Paris var det senaste i raden och alla de här mötena äger ju rum mot bakgrund av att vi har det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Vi har krig på vår kontinent, vi har en osäkerhet i den transatlantiska relationen. Jag tror att i mångt och mycket så kommer historien döma Europa efter hur väl vi nu står upp för Ukraina och vad som är rätt. Och de här mötena handlar ju just om det. Hur ska vi kunna stärka Ukrainas position inför en vapenvila och inför möjliga kommande fredsförhandlingar? Det handlar ju om att göra Ukrainas position så stark som det bara går. Mm. Och i det så är det flera diskussioner. Det ena är ju om en styrka på plats. Det är ju en diskussion som pågår fortfarande, vill jag understryka. Och där vi från svensk sida inte utesluter någonting. Men vi, liksom flera andra länder, lyfter ju samtidigt fram att vi måste få klarhet i vad exakt är förutsättningarna för en sån styrka.
Men det som sades igår då, det är ju att det inte ska vara en fredsstyrka. Vad är det tänkt att det ska vara för typ av styrka?
Nej, men det är ju inga konkreta beslut än, utan de diskussionerna pågår ju. Hur kan det se ut? Vilka länder skulle kunna delta? Och Sverige är ju väldigt aktivt i de diskussionerna och utesluter som sagt ingenting. Men det är ju viktigt att ska vi placera svenskar på plats, då behöver vi ju få klarhet i hur ser förutsättningarna ut? Hur ser ett amerikanskt deltagande ut? För mig är det uppenbart att Europa här har en viktig roll att spela och det är också därför de här diskussionerna fortgår. Och det är ju den här regeringens viktigaste utrikespolitiska uppgift är ju att stödja Ukraina och då utesluter vi ingenting i den delen.
Men vad är det då som krävs för att Sverige ska delta med soldater i den här styrkan?
Nej, men det är just det handlar om. Ska vi delta med människor på plats så måste vi ju veta vad är mandatet för en sån styrka.
Men vad är villkoren? Vad är det till exempel som krävs minsta möjlighet så att säga, för att Sverige skulle kunna delta?
det är ju en dialog vi har nu med berörda länder och partners, exakt hur de förutsättningarna skulle kunna vara. Det är klart att det också hänger samman med frågan om en amerikansk närvaro. Det här är ju i grund och botten någonting som det finns ett intresse både för Europa och USA att vara delaktiga i. Men det finns en rad olika liksom, aspekter på detta som vi behöver diskutera. Men Sverige är ju väldigt engagerat i de diskussionerna och det är som sagt oerhört viktigt för oss att säkerställa att vi nu faktiskt får på plats en varaktig fred i Ukraina.
Men om man tänker på, Ulf Kristersson har ju tidigare sagt att det krävs ett amerikanskt stöd för att Sverige ska delta. Är det fortfarande ett krav?
Ja, det är ju en del. Jag skulle säga att det är rätt avgörande att det finns någon form av amerikansk närvaro. Men det är inte den enda faktorn. Det handlar ju också
någon form av, vad innebär det?
Det får vi återkomma till. Det är ju de diskussionerna som fortgår nu. Vi är ju fortfarande i den delen i liksom ett något tidigare skede av hela den diskussionen. Men det sker ju som sagt många samtal just nu, nästan varje vecka är det nya möten som ju ytterst handlar om den grundläggande frågan att Europa måste kliva fram, öka sitt stöd till Ukraina på alla sätt vi kan. Och där har ju också Sverige visat ledarskap.
Men om vi ska prata om bara den här styrkan just nu då. USA har ju sagt att man inte är beredd att ge några säkerhetsgarantier. Kommer Sverige inte vara med då om inte USA ger några garantier?
Som sagt, vi utesluter ingenting i detta skede, men det här är en dialog som vi för med våra nära allierade, med våra partnerländer. Det är viktigt att diskutera hur ett europeiskt engagemang kan se ut för att vi bibehåller en varaktig fred och Sverige deltar i de diskussionerna. Men vi behöver få bättre klarhet i förutsättningarna helt
enkelt. Det låter på dig nu nästan som att det är, Sverige skulle kunna tänka sig vara med ändå också, även om USA inte är med till exempel.
Vi utesluter ingenting i det här skedet, men som sagt, vi säger att vi behöver större klarhet i förutsättningarna och ett amerikanskt deltagande är ju viktigt. Det är ju någonting som vi upprepar också i flera sammanhang här, att det finns ett gemensamt intresse från europeisk och amerikansk sida att säkra fred i Europa.
Men det är inget absolut villkor för att Sverige skulle delta?
Jag tänker inte sätta upp några absoluta villkor i detta skede, utan det är en dialog som vi för med våra partnerländer.
Mm. Tanken har man ju sagt nu att den här styrkan ska verka avskräckande. Alltså inte att de ska stå liksom vid gränsen och vara fredsbevarande, utan att det ska få Ryssland att inte attackera Ukraina eftersom de skulle kunna attackera då soldater från ett NATO-land istället. Betyder det då, den diskussionen som man har fört, och betyder det då att man skulle anta att artikel 5 skulle aktiveras om en soldat skulle bli angripen? Är det så man har resonerat?
Alltså återigen, det blir ju ganska spekulativt eftersom det inte finns ett exakt beslut än. Och det var ju också väldigt tydligt från rapporterna igår i Paris att det här är diskussioner som pågår. Men det är ju många länder som just framhåller att vi behöver få bättre klarhet i de exakta förutsättningarna. Men själva grunden för mötet återigen handlar ju om att verkligen stärka Ukrainas position inför förhandlingar. Att vi ser till att framtida förhandlingar om fred blir varaktiga.